En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Är det ju öppet mål. Som politiker då önskar jag vara 20-30 år yngre så skulle man kunna gå bärsärk här. Det finns ju hur mycket som helst att göra.
Han är byggnadsbasen som fick rycka in när LO hamnade i kris sommaren 2024. Vilka frågor driver han nu? Och hur många arbetarlöner behöver en direktör för att vara nöjd? Och när ska arbetarklassen få kortare arbetstid? Idag möter jag Johan Lindholm, LOs ordförande, för att ta honom på pulsen på tröskeln till en avtalsrörelse. I Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik för Aftonbladets ledarsida med mig, Daniel Suhonen. Ja, varmt välkommen till Starta pressarna och Katalys, Johan Lindholm.
Tackar, kul att vara här.
Du har varit här förut.
Ja.
Då var du byggnadsordförande.
Ja.
Men nu leder du Sveriges arbetarfackföreningar. Hur känns det?
Ja, det är ju
trodde du det här?
Nej, det trodde jag inte. Men det är ett grymt fint uppdrag och det är klart att jag är stolt. Det går ju inte att hitta ett bättre jobb så att säga. Få möjlighet att påverka och bidra, hoppas jag.
Ja, nej, men det verkar gå bra. Man märker, det är folk som säger att den där Lindholm verkar i alla fall bra, säger de när de är väldigt kritiska. Och det är någonting.
Det är snällt.
Det säger de till mig, för de tycker jag också ibland har en poäng.
Mm.
Så här, ni har ju gjort en jättebra rapport, vi ska komma in på den nu. Alltså, börja med en enkel fråga om vi ska prata om girighet och rättvisa i Sverige. Är Sverige ett rättvist land 2025?
Nej, det är det inte. Det är... Klyftorna ökar och ojämlikheten tror jag aldrig har varit större än vad den är nu. Så att det finns mycket att ta tag i och ja, inte minst visar ju den här senaste rapporten, makteliten nu då, hur några få drar ifrån och lägger pengar på hög medan andra knappt får ihop det på sista raden, får ekonomin att gå ihop.
Alltså jag tänker så här, den här rapporten då som ni släppte här i veckan, maktelitens löner, i raketfart från verkligheten heter den, visar att den ekonomiska eliten då som utgör av vd-ernas från 50 största storföretagen och en del andra elitgrupper, men om vi tar direktörerna då, så ökar de sina inkomster extremt snabbt. Det är ju intressant för er att notera liksom, nu när ni går in i en avtalsrörelse vad som är en bra löneutveckling. Och ni har kollat då 70 år bakåt och då har det aldrig varit så här stora löneskillnader. Ni har data från 1950. Och visar då att liksom, det här är den största då ökningen, alltså antalet direktörer, hur många arbetarlöner en direktör har helt enkelt. Och det ökar väldigt snabbt. 2019 var den genomsnittliga inkomsten i den här ekonomiska eliten då 60 gånger en industriarbetarlön.
Mm.
Och 2023 då, de sista siffrorna som ni har, är det 71 gånger. Så att en direktör har 71 arbetarlöner, industriarbetarlöner.
Ja, då ska man, det är 35 000 vi pratar om här. Och sen lägger man den gången 71 gånger. Så det är dryga 30 miljoner.
Ja, de här makteliterna har genomsnitt 9,9 miljoner i lön.
Ja.
Det är en ganska bra lön.
Det är en väldigt bra hög lön.
Då går det bra.
Ja, men frågan man ska ställa sig, har de blivit effektiva? Har de blivit bättre på att jobba? Eller vad är det som har gjort att under en pandemin, för att börja i den änden, liksom, när våra medlemmar gick till jobbet varje dag och levde under väldigt... jobbiga förhållanden, inflation, vi hade alla dessa prisökningar, prisstegningar. Sveriges arbetare gick till jobbet varje dag och har levt under en väldigt jobbig tid. Och jag tror att Sveriges befolkning och Sveriges arbetare har trott att alla har dragit tungt. Liksom. Det har varit jobbigt. Och så kommer den här rapporten. Jag baxnade när jag såg den. 11 industriarbetarlöner, precis som du säger, från... Ja, 60 då, 2019.
Vilket är mycket.
Ja, det är helt, under pandemin när det var som tuffast liksom. Så det är helt uppåt vägen.
Och man kan ju då, för att förklara det här då, för den som lyssnar, att den här arbetaren då, som har den här genomsnittliga industriarbetarlönen på 35 000 i månaden, den personen har ju fortfarande en arbetarlön. Och arbetarna har ju fått sina löner urgröpta då av inflation och kostnadsökningar och räntor och matpris som fortsätter skena liksom. Så att arbetarna som har en lön och de får ingen andra lön, de har direktörer då som leder deras företag som har gått från 60 till 71 arbetarlöner. Jag tänker så här, till slut, till syvende och sist, så är det ju, köper man ju grejer för pengarna.
Exakt.
Kanske inte om man har 9-10 miljoner i lön, men till slut ska man köpa mjölk och kaffe och 20 liter bensin och betala räntor och sådär. Och det är ju pengar, kronor man får något för. Och då brukar jag alltid tänka att det är liksom, ingen behöver 71 middagar på en dag.
Nej,
absolut. Men de här är mätta vid en eller två middagar, även om de äter jävligt mycket.
Nej, men det finns väl inte en politiker då som inte står och pratar om att det Sverige behöver tillväxt, tillväxt, tillväxt. Här är några få som bara lägger pengar på hög. De som är i behov av pengar, det vill säga våra, Sveriges arbetare, att få mat på bordet, betala föreningsavgifter för sina barn, overaller, skor eller ja, you name it. Det är ju inte alls bra för Sverige ekonomiskt. Så att det man tänker ju fel här.
Man säger ju alltid att alla människor är lika mycket värda. Att det är samma människovärde. Men här börjar man nästan närma sig nivå där det ekonomiska värdet skiljer sig så mycket att de här andra människorna, de har väl, menar jag, samma människovärde. Men de får ett annat, helt andra livsförutsättningar. Alltså har du 10 miljoner, då är det ju väldigt få problem som man kan fixa med pengar som är omöjliga att fixa om man har 9-10 miljoner i lön. Och har man haft det i 30-40 år, då har man väldigt mycket pengar sparat och i fastigheter och så vidare. Det finns alltså en grupp som har väldigt mycket pengar. Får vi inte problem nästan med, alltså vi ser ju USA nu, Elon Musk sitter nu och styr, alltså de rikaste männen satt bakom Donald Trump när han installerades. Det är som den ekonomiska makten sitter med den politiska makten väldigt tydligt och styr nu den amerikanska staten för sina intressen. Sverige är ju inte riktigt där än, men det brukar gå ganska snabbt. Vi springer efter ganska fort. Finns det en risk med såna här växande klyftor? Det här är ju de som har höga löner. Sen har vi de som äger näringslivet. Det är en annan grupp som har ännu mer pengar. Alltså, finns det en risk att vi i Sverige också får såna här politiska liksom, oligarker som vill in i politiken, som kanske betalar i hemlighet medier och ger partibidrag och så vidare. Att vi får en sån här dold ekonomisk makt när det här skenar iväg.
Ja, alltså risk finns ju allt. Absolut, jag hoppas verkligen inte att vi hamnar där. Men det är klart att någonstans har man ju tappat kontakten med folket här. Alltså de här högt betalda människorna, vd:erna i det här fallet, i den här undersökningen, förhåll oss till den. Det är klart att man frågar ju vilken planet de egentligen kommer ifrån. Alltså hur ska man ta ansvar för just den växande ojämlikheten? Jag menar, Sverige har ju en historia av att faktiskt leverera förutsättningar oavsett var man kommer ifrån eller hur man är född och så vidare. Och här är ju ett generalknas.
Alltså jag tycker det är så intressant också när man läser den här rapporten. Det är så att ni har liksom, det är alltid kul, metoder. Vi håller på Tankesmän Katalys. Vi är alltid så imponerade av ekonomerna, men så himla duktiga. Men så vi använder liksom deras grejer. Men då är det så att när man gör metoden är liksom att man väljer ut 50 direktörer. Det är samma direktörer, det är samma liksom, enligt vissa regler då, så väljer man ut liksom de största bolagens direktörer, 50 bolag. Och då är det 4 stycken av de här direktörerna som liksom har så extremt, alltså i en undersökning av höga löner så är det 4 stycken som har så höga löner att de liksom, det är som så här, ja, man ibland funderar man på hur många planeter det finns från jorden och så finns det något litet gruskorn liksom 70 kilometer, 7000 nusår utanför som kanske också snurrar runt solen. Ska det liksom räknas? De här 4 direktörerna, de har alltså 200, de motsvarar då 207 arbetarlöner, 291 arbetarlöner, 834 arbetarlöner och 2638 industriarbetarlöner. Alltså, och hade de här varit med, vilket de på ett sätt borde varit, fast jag menar metoden är som den är, de borde varit med, men hade de varit med, då hade siffran blivit mer än dubbelt så stor, 134,5 gånger i genomsnitt. Så de hade förstört liksom genomsnittet. Alltså, det här är ju perverst.
Jo, men det är klart att det är. Ja, men det är hårresande. Man blir ju, ja, man blir rent ut sagt förbannad när man ser det här. Men bara för att förklara rapporten.
Tror du folk vet om det? Tror du dina medlemmar så här?
Nej.
De flesta människor säger, åh, grannen har köpt en ny bil. Nej. Jävla skit. Grannen har liksom målat om sitt hus. Jävla orättvis världen. Det här är ju folk som är på en annan planet på något sätt.
Nej, men alltså, vi lever ju i en dyster tid. Vi har haft det jättejobbigt. Våra medlemmar har haft det skittufft. Och jag tror att väldigt många, som jag sa, har gått i tron av att alla har haft det jobbigt. Men här bevisligen är det ju inte så. Några åker ju vidare på den här räkmackan och bara lägger pengar på hög. Det är klart att det inte är bra. Men undersökningen, bara, du säger inte det, men det ligger ju tak i undersökningen på 200 industriarbetarlöner. Ja, de här fyra kliver över. Ja. Så är det. Och det finns ju en 25-årig, eller en rapportering på 25 rapporter från starten 1999, men gick tillbaks då 1950 när den officiella statistiken då, ja, det fanns att ta. Så därav är den genuin och likadan.
Nej, men det är en fantastisk undersökning. Men liksom, man har ett tak på 200 arbetare för att om man har de andra, då förstör man liksom undersökningen. Men jag minns att jag tror att 2018 eller något sånt där, när vi gjorde vår klassutredning här på Katalys, då närstuderade vi en av de här rapporterna liksom. Och den, alltså man läste varenda siffra, och då upptäckte vi i någon not det här med att en direktör var utanför. Så nu är det fyra direktörer, så att på liksom på 10 år knappt då, så har det blivit, de har fyrdubblats då, de här som är satellitdirektörerna som är i ett annat solsystem. Men det är väldigt intressant. Så de blir också fler. Man kanske, vid Katalys som har lite mindre resurser än ändå, kanske kan göra en följd där vi närstuderar de här satelliterna varje år. Så att ett par veckor efter att LOs maktelitsrapport kommer, så kommer vi med liksom ett litet appendix där vi studerar den här växande gruppen av liksom, snart kommer det vara av de här 50 direktörerna, så kommer liksom väldigt många, det kommer bara 4-5 vara med i undersökningen. De andra kommer vara i ett annat solsystem och har liksom 1000 gånger, 4000 gånger, 10 000 gånger arbetarlöner. Så att vi kan liksom studera den här andra delen.
Ja.
Men den andra frågan då, så här, vad ska man göra åt det här? Vad ska LO göra åt det här?
Ja, men alltså, vi sitter ju nu med kanske det näst högsta avtalskravet, 4,2%. Och det är samma glada herrar som vi står och pratar om här som säger att det finns ingenting att hämta liksom.
Och varför pengarna är slut?
Pengarna är slut. Tillbaka till det där, vad lever man i liksom för värld och vilken planet befinner man sig på? Så det är ju den vägen vi har att gå liksom. Och jag vet ju efter att ha åkt land och rike runt och träffat väldigt mycket arbetare att man förväntar sig riktiga löneökningar. Det är liksom det handlar om. Det är fan hårresande där.
Och då kommer det kommer ta en stund att beta av den här liksom skulden. Vi kommer in på det snart. Men jag tänker så här, den här regeringen gör då just nu i Sverige 2025, det är att man just har sänkt skatten för höginkomsttagare. Det påverkar den här gruppen delvis som vi pratar om. Och sen håller man nu på, bara för någon vecka sedan, så har man utrett det här med att förändra skatten för riskkapitalister. Så att nästa år då, eller när det nu trädde i kraft, så ska riskkapitalisterna få 600 miljoner i sänkt skatt. Och det är ju typ den här gruppen och liksom deras kompisar vi pratar om. Fattar inte politikerna liksom vad som håller på att hända i samhället? Eller liksom, vad tänker du där? Det känns som att den här frågan är inte med på kartan riktigt.
Jag är tillbaka till de här arbetsplatsbesöken som jag tror är väldigt viktiga och avgörande för framtiden. Jag tycker med fackförbunden med mig och alla att det är där vi ska liksom lösa ut mycket av de här frågorna. Möta medlemmarna i vardagen. Men det man möter där, det är ett etablissemang och politikerförakt. Många har ju vänt det vi står och pratar om ryggen. Hittar egna lösningar och tänker att det blir inte bättre än så här. Och jag tror att det är det handlar om. Alltså politiker idag har helt tappat liksom verklighetsbranken. De har inte örat mot marken längre. Och det måste vi hjälpa till med. För jag tror att det är den här tilliten till samhället och det vi tror på ska bli bra igen. Alltså det måste till någonting sånt. Och det kommer ta lika lång tid att få människor att förstå det här som det har tagit att förlora dem. Så det är en lång resa, men någonstans måste man ju börja.
Jag tänker på det, alltså du som facklig ledare för LO-förbunden då, ni har avtalsrörelsen, vi kommer prata mer om den alldeles strax. Det är ett redskap, men det här skulle ju behöva andra redskap också. Skatter, fördelning, alltså är bättre välfärd.
Det politiska innehållet är ju naturligtvis.
Och det är politik då?
Ja, det är klart att det är mycket politik det handlar om också. Och vi tar ju bäring utifrån de kongressbeslut eller det som motioneras i demokratisk ordning. Och det tar ju vi höjd för naturligtvis. Så det finns en rad frågor här. Vi har ett karensavdrag, alltså en klasslagstiftning, straffskatt på arbetare. Som bara jämförelsevis, säger en barnskötare som tyvärr inte kan gå till jobbet snor, måste vara hemma. För att inte smitta andra. Det är 2 500 om han eller hon är borta 2 gånger i månaden. Hissmontörer eller montörer generellt, 3-4 000 spänn. Och det läggs på arbetare. Ja. De som har hållit det här landet igång.
Ja, de här, vissa av de här yrkena kan ju, ska ju inte gå till jobbet. För då kanske man dödar en hel avdelning i äldrevården eller smittar. Så att hundratals barn inte kommer, ja,
helt,
kommer till jobbet.
Under pandemin var vi helt överens om att det här får ju aldrig hända igen. Det är precis som bortblåst. Och där ställer man ju, det måste ju politikerna ta ansvar. Vi var ju helt överens om att det här får inte hända igen. Våra äldre får illa och vi liksom, medicinen var slut och ja, hela you name it, allt. Det är klart som fan att det måste vi ju börja tänka på igen. Vad var det som hände
man,
där?
Man skulle kunna göra en uppföljande studie nästa år och studera hur många dagar karens som de här 50 direktörerna, inklusive de 4 satellitdirektörerna i ett annat ljussystem, hur många dagar karensavdrag de har fått under 2023, 2024 och sådär. Jag tror det är 0. De här personerna behöver aldrig vara sjukskrivna.
Nej, nej.
De behöver aldrig vara på jobbet, de behöver aldrig vara friska. Nej. De kan jobba liksom hemifrån i morgonrock.
Ja, det kan ju faktiskt vi också göra. Det
kan vi också. Men tjänstemän kan det.
Ja.
Jag vobbar hemma. Det är som en flytande övergång mellan när börjar och slutar dagen. Det finns dåliga sidor med det. Men man, är barnen lite krassliga så kan man vara hemma och jobba. Delvis i alla fall. Är man själv lite snuvig, då behöver man inte springa på möten. Nej. Kanske. Och då blir man snabbare frisk också. Och man smittar inte kollegor och så. Men så här, vi ska gå vidare. Jag tänker så här, vi kan nog återkomma om direktörerna. Men vi har ju nu den här frågan om avtalsrörelsen som precis har inletts. Och nu så i veckan vet jag att ditt förbund, gamla förbund Byggnads, de lämnade över sina avtalskrav. Jag gissar att andra förbund är igång här. Nu är snurra maskinen igång.
Ja, ja.
Vad tycker du att en vanlig LO-medlem i ett LO-förbund ska förvänta sig av facket i den här avtalsrörelsen?
Ja, jag har ju varit tydlig med den här reallöneökningen. Alltså det vet jag efter att ha träffat alla där. Det är det. Man vill ha mer pengar i plånboken. Man vill få hjulen att snurra och man vill börja må bra igen. Ha råd. Få ihop sin ekonomi helt enkelt. Det ligger ju högst upp på dagordningen. Sen finns det ju andra delar här i som ligger på bord. Låglönesatsningen. Det här ständigt växande gapet mellan arbetare och tjänstemän och kvinnor och män. Och det här viktiga. Det ligger ju där för att återigen försöka göra ett itag liksom. Sen har vi mer tiden. Jag vet inte hur djupt vi ska gå in i det här. Men alltså, jag har fått lära mig saker. Jag ska självkritiskt säga det. Jag trodde inte det här med hyvling och ofrivillig deltid var så utbrett. Det är ju satt i system. Man berättar det för människor utanför Sveriges gränser. Eller de fattar ju inte det här ens en gång. Hur man kan då tvinga ner folk i arbetstid men sen jaga i fatt sen. Och arbetsgivaren skrattar hela vägen till banken.
Nej, men jag tycker själv liksom, jag Hennes och Maurits liksom, som jag vet, jag pratade med ett par kvinnor där som hade jobbat liksom 30 år på H&M, skitduktiga personal i butik liksom, och sen så blir de hyvlade liksom, går ner till 70% eller 60% eller vad det var. Alltså vilket jävla, alltså jag måste säga att det är få saker som jag vill så frukta. Det är så otroligt orättvist, och just att man kan liksom verkligen jävlas med folk som har gjort slitigt hårt ett helt liv. Och så bara över en dag i princip då meddela att din ekonomi är förstörd och så ska liksom gamla arbetare, ofta är det, men det är inte bara det, springa och liksom jaga timmar som att de liksom var helt nya. Alltså ingen ska ha det så, men det blir ju någonting när en 55-årig kassörska eller liksom en lagerarbetare som har jobbat 30 år på ett ställe och byggt ett ställe ska liksom hålla på som en jävla stingvick.
Det är inte heller helt ovanligt att man träffar någon på jobbet. Jag har träffat par som har fått gå ner 40% i arbetstid. Den samlade ekonomin är helt liksom.
Och tyvärr har de nog inte 9,9 miljoner i lön, utan de har de här 35 eller 30.
Ja, och sitter och väntar på någon tusenlapp här, eller hoppas vi ännu mer naturligtvis. Men det är klart att det här är helt uppåt väggarna.
Om man tänker så här, jag tycker ni ger ut många bra rapporter på LO, och jag djupdök för några veckor sedan i den här ekonomiska utsikten som kommer höstas. Och den visar då sid 23, 24, 25 tror jag, liksom där i, att i princip, bara som man har fakta när ni går in i den här avtalsrörelsen, alltså genom den här kostnadskrisen som, jag behöver inte förklara den, alla, nej, som hör det här vet exakt, till och med ett barn tror jag fattar att en cola kostar 4 kronor mer än den gjorde för 4 år sedan. Alltså allt har blivit dyrare. Matpriserna skenat, hyrorna skenar på ett jävla vidrigt sätt. Vi har en situation där liksom räntor, vi har pratat väldigt mycket om räntor, många är belånade, men det är faktiskt det enda vi har pratat om nästan. Så att i princip är det så att liksom 10, 11, 12 års köpkraft har, alltså reallöneökningen har eroderats bort. Så vi står egentligen i 2011, 12, 13 någonstans. Det är där vi står. Vi står på den kraften liksom. Vanliga människors ekonomi är urgröpt. Så det har hänt liksom. Och samtidigt då så är det mest har arbetare förlorat som vanligt då. Minst löneökningar och sen har man haft liksom tuffast då. Man har förlorat mer än tjänstemännen. Och då är frågan från mig då, är det, liksom, är det läge för arbetarklassen, alltså dina medlemmar i förbunden, att kräva liksom en stor kompensation den här varelsen? Ni har krävt 4,2 var det va? Och det är ju en stor ökning, alltså det är en stor, men egentligen om man tänker efter, i andra länder så är det ju ännu större krav, och det är liksom, tittar man i den här rapporten så Sverige har ju tagit ut mindre löneökningar de sista åren än Tyskland och EU och sådär. Är det läge att kräva liksom mer än man brukar och kanske fightas hårdare kring de här 4,2? Och sen brukar det ibland bli fleråriga avtal. Så att man kan ju tänka att, och de brukar ju trappa av ganska mycket, det blir mycket första året och sen blir det mindre. Är det läge för en fight?
Ja, men alltså det är jag väldigt tydlig med. Alltså det, vi förväntar oss reallöneökningar nu. Exakt vad de kommer hamna på, det får vi väl se. Vi sitter ju just nu, industrin sitter ju och förhandlar. Och om det innebär, vad det landar i, det vet inte jag. Men om det inte blir reallöneökningar, det är klart att vi får ha, i värsta fall då, i sämsta fall, eller hur man ska uttrycka det, konfliktvapnet, det är ju strejk ytterst. Det är klart att det här är viktigt. Jag vet också att det är väldigt många som vill ha mycket mer och förvänta sig ännu högre siffror och så vidare. Men det var det här vi landade i, och det här går vi till. Och man ska komma ihåg att det här är det näst högsta som vi har begärt historiskt i alla fall. Men som sagt, det finns, som vi var inne på, det politiska innehållet. Det finns en massa andra saker här som naturligtvis ligger på bordet också och som vi vill se. Det,
ja. Vad säger liksom er motpart då? När det kommer en 4,2 och så säger de då, ja men det är klappat och klart, ni får det här. Utan, eller argumenterar de för att, nej men jättetråkigt, alltså det här går ju inte nu. Vi har ju det är lite svag konjunktur och USA med tullarna och allt är jättejobbigt. Och så ökar de sina direktörslöner ganska kraftigt. Alltså vinsterna i näringslivet har ju typ aldrig varit högre. När ni kollar då 20 år bakåt så är det en gång, ett år, 2006, har vinstandelen då varit lika hög eller lite högre än nu. Men så att vinsterna i näringslivet är rekordhöga. De gör pengar. Det är det som speglar av sig också i de här så att säga, skenande direktörslönerna och utdelningarna och berikningarna av de högst upp. Men vad säger man då? Alltså, jag menar, du är ju inte förhandlande i den här avtalsrörelsen, för det är förbunden som gör det. Men vad säger arbetsgivarsidan när du träffar dem i olika sammanhang? Ni har ju massor med partssammanhang där ni träffas. Vad säger de då inför den här verkligheten? Vinsterna är jättehöga, direktörslönerna är jättehöga, ja, men, och arbetarna har backat 12 år.
Ja, men de säger alltid nej. De har alltid sagt nej. Men i det här fallet måste vi ju sätta ner foten och visa att vi menar allvar. Folk har fått stått undan och har mått väldigt dåligt under ganska många år nu. Och det är klart att i den här avtalsrörelsen måste det ge sig uttryck. Sen om det landar på vad det landar pengamässigt, men också i avtalsperiodens längd och så vidare. Det finns ju en rad olika saker som ligger på bordet. Men jag vet att det är taggat. Och jag tror att LO som federation eller organisation med sina 13 för måste ju nu hålla ihop. Det handlar ju inte bara om den här avtalsrörelsen. Det handlar om det politiska innehållet, riktningen framåt. Vi vet ju vilka enorma behov det här landet har. Och det är klart som fan att vi vill se att politiken då öppnar den här börsen någon gång och faktiskt börjar leverera. Och sluta fightas i sandlådan, för det tycker jag man gör alldeles för mycket.
När du träffar medlemmarna då, jag vet att du är ute jättemycket. Vi var tvungna att ha den här poddinspelningen utanför EU-reglerad arbetstid, vill jag säga, i alla fall på Katalys. Så det är gryning här. Snart
kommer Halstavik idag
snart
träffa pappersarbetare.
Snart kommer tidningsbudet gå förbi här. Nej, men liksom, du ska till Pappers i Halsta och träffa jobbarna där, medlemmar och gymnasieelever. Mm. Men apropå den här lönefrågan, vad är signalen från dem du träffar på de här mötena? Vad är signalen om lönerna, om så att säga deras, vad är deras krav så att säga? Vad är andan liksom i bland LO-jobbarna du träffar?
Nej, men det är väldigt sällan, kanske alldeles för sällan, som man ser att den här handen ändå kommer upp i fickan. Det är reallöneökningar man har förväntningar på. Det ska bli mer pengar i plånboken. Det har vi ju blivit
lovade. Man ska ta steg mot att få
tillbaka. Ja, när det vände. Ja, det är det handlar om. Men det är klart att det stannar ju inte här. Alltså, vi behöver ju visa vad LO är och vad vi kan göra tillsammans. Den här kollektiva styrkan, eller jag brukar säga solidaritet och kollektiva lösningar, det är liksom inte bakåt, det är framtiden. Vi måste ta jättekliv in i framtiden. Och det här måste vi ju ha människorna, medlemmarna med oss på. Så att det handlar ju om att ta upp handen i fickan och vara med på den här resan. Det tror jag är väldigt avgörande.
Alltså, en sak som jag tänker på, jag vet inte hur mycket vi ska prata om det här idag, men Alltså, vi tittade på det här när vi hade Marie Nilsson här. Vi pratade om strejk, Tesla-strejken som är jättelång och så. Vi strejkar oerhört lite i Sverige. Mm. Alltså, vi pratar om den svenska och nordiska modellen. Alla som lyssnar på den här podden vet vad det är. Alltså att vi förhandlar löner och villkor på arbetsmarknaden liksom via parterna, fack och arbetsgivare. Löser det mesta av det där. Och så har man olika styrkor då, beroende på hur organiserad man är och så vidare. Och just nu så kan man säga att kapitalet har flyttat fram positionen i 30 år. Det är därför vi liksom har vissa problem i samhället. Men det som blir så intressant är att alltså när man tittar på Norge, Danmark, då är det så här 50, 100, 200 000 strejkdagar ett lugnt år. Liksom. Och i Sverige typ 4 strejkdagar. Alltså, alltså det är som att, ja, men det är lite grann som att Sverige sticker verkligen ut. Det är nästan inga, ja, nu är det ju mer då genom Tesla-strejken, men det är ändå rätt få det omfattar som är själva strejkande. Men finns det någonting, alltså jag vet att vi värnar avtalsmodellen, jag vill inte heller att folk ska strejka. Men finns det någonting, om det var tionde år, är alltså en kommunalstrejk, Toys R Us, Tesla nu, att man mobiliserar? Finns det någon sån, alltså varför, alltså, för en ung arbetare, varför ska man vara med i facket? Allting sker på automatik, avtalskraven kommer på automatik, lönen kommer med automatik, 500 spänn för mig, fack och A-kassa, jag tar bara A-kassan, det är många som gör det idag. Skulle man behöva, alltså den här, behöver man tagga upp på olika sätt? Det kan vara att det blir konflikt, dessvärre blir konflikt. Jag tror inte jag kommer få ett svar där du säger jag vill ha strejk för att mobilisera arbetarna. Men för strejk är skitjobbigt och dyrt och läskigt och farligt och man kan förlora. Men det är ju ett högt pris. Men om man gör det bra, typ Toys R Us eller så, kommunalstrejken och busschaufförernas toaletter och så vidare och den andra kommunalstrejken, då mobiliserar det folk kanske för resten av livet. Vad tänker du kring det där? Kan det bli för väloljat? Att man nästan glömmer klasskampen som det handlar om att stå upp för varandra. Att det blir som att facket låter som en myndighet. Socialstyrelsen, LO, Kommunal och, liksom, och Domänverket. Att det blir lite grann som att det kan bli för lugnt. Där får vi klippa bort sen, för annars får vi bli av med jobbet. Nej, men... Och du är med. Svara inte på frågan, säger pressekreteraren. Nej, jag skojar. Kör. Ja.
Nej, men yttersta är ju precis som det är ju det här konfliktvapnet vi har att tillgå. Men det är ju ingenting som någon ropar på i första hand. Så att säga. Det här handlar om att bygga upp ett tryck i systemet vid förhandlingsbordet. Där det yttersta då kan inträda. Men det är ju ingenting man ropar på. Man vill ju lösa det. Det är det som har varit finessen med den svenska modellen. Att vi skapar tryck och vi är tydliga med vad vi vill. Sen kan jag tycka att man borde prioritera vissa frågor och kanske mer fokusera på och samla sig kring det kollektivt. Så att det här är bra för Sveriges arbetare, ja, oavsett fråga. Och sen gå lite hårdare tydligare fram. Jag tror att där har vi ett mobiliserande effekt, tror jag. Men att säga att vi börjar resa med att säga att vi ska strejka, nej, det tror jag inte.
Då hade jag förmodligen inte haft mitt jobb om jag trott det.
Nej.
Men du förstår min fråga. Att det handlar inte om strejkvapnet bara, det handlar om hur man pratar. Om man bara som du gör, du pratar om arbetare. Ibland har man pratat väldigt mycket om LO-medlemmar. Du har ju bara 13 medlemmar. De har ju sen 1,5 miljon medlemmar eller någonting, va? Så de flesta gör ju mer Kommunal, IF Metall eller Seco eller någonting, va?
Men Sveriges alla arbetare måste veta att det är bättre att vara med i facket än att stå utanför. Om man börjar där, det är prisvärt att vara med i facket. Solidaritet, det är bra för den enskilde. Kollektiv styrka, kollektiva lösningar, det är också bra för den enskilde, både i arbetsliv och i vardagen. Och det är där någonstans, den där mixen, det måste vi, för det är inte i Lindholm eller ett gäng förbundsledningar som är liksom LO, utan det är ju medlemmarna ytterst. Och det gäller ju att få krafter underifrån, ute. Och det tror jag vi har ett jobb att göra.
På ett möte någonstans när någon var så här, ja, liksom negativ och frågade vad fan ska man med facket för ungefär. Då sa det, ja, men hur långt semester har du? Då hade den här personen 6 veckor. Då är 5 i lagen. Eller har kämpat till de här 5 veckorna för det första. Och sen om man hade den här personen 1 vecka via sitt avtal. Jag tror det var en metallarbetare. Så de hade liksom arbetstidsförkortning och så via avtal. Så de hade som en tjänsteman då 6 veckor. Och då sa jag så här, men om du stod ensam här, om inte facket hade krävt det här under hela 1900-talet, ledighet, betald ledighet, och sen hade ditt fackförbund dessutom kämpat sig till arbetstidsförkortning i form av en extra semestervecka, om det var 8 dagar semester till, liksom. Om du skulle gå till din chef och säga utan någon lag, utan avtal, utan det. Du bara står där ensam med din lön och din arbetsförmåga och säger nu skulle jag vilja ha en månad ledigt i sommar och sen en vecka på höstlovet, en vecka på påsklovet och två veckor över jul. Skulle du få det? Nej. Och absolut, den kollektiva styrkan, du är körd. Eller jag vill ha mitt OB-tillägg. Nej, men du,
men vi
ring
grann,
mig sen.
Men vi är lite grann tillbaka till det vi börjar prata om där med hur man ser på etablissemang och politiker och på oss som fackförening också. Alltså, vi är ju inget politiskt parti. Vi finns ju till för alla arbetare i Sverige. Och det är klart att det måste vi ju visa också. Och då är ju styrkan att alla är med och förstår det. Men vi har missat det i den berättelsen kanske. För alla förstår inte att vi sitter 80-90% varje dag runt om i förbunden, förtroendevalda, förhandlar, bevakar våra kollektivavtal, utvecklar dem och så vidare. Men storytelling, det handlar ju om egentligen vår paradgren. Att vara ute på arbetsplatsen, vara närvarande, återkomma, ha en dialog igång. Där tror jag det sitter mer, att hitta lösningar.
Och så kanske ibland lyssna om någon säger något kritiskt. Vilket jag tror du är bra på.
Ja, alltså
att inte bara gå dit som en Bagdad Bob och säga att rösta på sossarna.
Nej, men alltså, nej. Alltså vi, LO, ska inte tala om för någon vad han eller hon ska rösta på. Men det är klart som fan att får vi till en sjukförsäkring, ett pensionssystem eller tänderna eller you name it, bort med karensavdraget, då borde ju den enskilde själv säga att det här är bra för mig. Och utifrån det sen gör man sina val. Men jag är inte en LO-ordförande som talar om vad folk ska göra. Nej, det gör jag inte. Men jag vill vara med och visa vägen till ett bättre liv för Sveriges arbete.
Du sitter ju som LO-ordförande i det socialdemokratiska partiets verkställande utskott. Det mäktiga verkställande utskottet. Och i vår är det kongress och sen ett år senare är det val. Ett mycket avgörande val för Sverige som man alltid säger. Men jag tror att det här verkligen är ett avgörande val. Vilka förändringar av politiken vill du och LO se som sossarna för i den linje du pratar nu? Vad vill du se ska hända? Förändras?
Ja, alltså det kan ju inte ha undgått någon att det här karensavdraget som vi har pratat om, det är ju bara en fråga som ska av bordet helt enkelt. Jag har nästan gjort grön bock på den redan utan att ha hört det fullt uttryckligen. Men den ska bara bort. Sen har vi ju de här delarna. Vi har 8,5% arbetslöshet i det här landet. Alltså människor som inte får vara med och bidra. Som lever under minimala, väldigt dåliga förhållanden. Sjukförsäkringen. A-kassa. Du har pensionssystem som inte levererar. Jag har en ständigt pågående dialog där ute om pensionsåldershöjningar. Som man inte längre accepterar. Det växer ute. Och det var ju för att de här skyddsnätena, våra skyddsvallar, skulle ju vara uppbyggda i samma takt som vi ökar pensionsåldern. Det har ju inte hänt. Så att det finns ju en massa sådana här politiska nedslag eller förändringar i politiken som vi vill se. Och det är klart att vi ska använda våran kraft till det naturligtvis. Och tillbaka till det vi sa, vi behöver vara många. Det finns många där ute som har valt att inte vara med i ett LO-förbund. Det är klart som fan att om vi kliver ihop här allihopa, kliver in i matchen, då trycker vi den här politiken. Då kommer fler lyssna och vi kommer få till en politik som är bra för Sveriges arbete.
Alltså jag tänker på den här, jag har ju varit ombud på många partikongresser och suttit då för Stockholms sossarna i Stockholm och varit med på delegationsträffar och så är alltid, det är liksom, ibland så blir man nästan så här, man känner sig som en mycket gammal man ibland när man är med på de här sammanhangen. Man har liksom hört allt förut och så är det alltid då, ofta är det någon otroligt begåvad, engagerad, passionerad, facklig då ombud som är för något fackförbund. Och så blir det alltid så att man ska driva någon fråga som jag berättar. Hur fan kan det där vara ens en fråga? Typ karensavdraget. Alltså hur fan? Alltså vi båda medlemmar i det socialdemokratiska arbetspartiet. Båda är kanske lite lätt, liksom ibland har luftat kritik. Vi är frispråkiga. Det är därför jag har en podd. Och du har liksom fått liksom det finaste jobbet en arbetarledare kan få. Att leda LO. Men alltså... jag blir så nästan så här, att jag nästan får ett så här mentalt breakdown liksom. Okej, nu väntar vi här. Vi hade alltså den här jävla, det hette karensdagen förr, men sen blev det man kallade karensdag för alla jobbar inte hel dag liksom. Men så här, vi hade det och det var en skitdålig lag eftersom sjuka går till jobbet, sjuka blir inte friska, sjuka smittar sina kollegor, smittar barn, smittar gamla, folk dör i slutändan av det här liksom. Och så medelklassen, sådana som du och jag, tjänstemän, folk som sitter på kontor, som dels kanske kan vara på jobbet, även om de skulle vara sjuka, behöver inte vara det, för de kan jobba hemifrån vid sin dator. Så det är en ren jävla, som du säger, klasslagstiftning. Och så har vi liksom, under corona tog man bort det här under pandemin, för det var helt orimligt att de fick inte gå till jobbet, de måste få försäkring. Alltså helt enkelt det de alltid borde haft. Och sen återinförs den här jävla skiten, ja, på ren svenska. Efter, så fort pandemin, liksom, så fort man hade i princip begravt kropparna och liksom börjat återgå till full drift, då tog man bort det här som, liksom, som att det aldrig hade hänt. Och då undrar jag bara så här, hur fan kan det här vara möjligt? Alltså ärligt, i vårt parti, ska vi kämpa en hel kongress? Ska man, om jag nu skulle bli ombud igen, ska man åka dit och behöva kämpa för att ta bort i det här partiet? Alltså, jag förstår sen att vi har inte majoritet i riksdagen och vi kanske inte har det efter nästa val. Vi kanske bildar vi regering, kanske vi ska samarbeta med en massa skitpartier som Centern. Alltså, det är liksom, det är mycket som är svårt. Men hur kan det vara svårt på en S-kongress? Det är ju hål i huvudet. Det kan inte vara, vi kan inte åka från S-kongressen och så verkar det vara karensavdraget.
Nej, alltså, den borde ju varit borta för länge sedan. Det är det jag säger här. Jag ska inte fylla på mer än så. Jag,
du håller
för
med.
Mig är det en check, det är en grön bort. Ja. Den ska bara,
den ska bort.
Den ska av bordet bara.
Den borde inte varit den nu.
Den borde inte ha funnits nu, nej. Och framförallt inte när man är med i samtal ut och möter alla dessa hjältar. Våra medlemmar som gör, har gått till jobbet hela vägen. De fick slippa under pandemin. Men nu helt plötsligt så ska man lägga den här straffet på arbetare igen. Det är inte schysst. Så det är väl en, ja, om vi kanske inte ska prata bara om karensen, men för jag, det är precis den ska bort.
Då sammanfattar vi, ja, det, den ska bort. Ja. Då kan vi gå vidare till andra saker. Alltså, Katalys sitter ju här i huset här med kommunal och byggnads och seko och fastighets och elektrikerna inte månader längre, men liksom i det här förbundshuset här vid Odenplan. Och flera av de förbunden, de driver ganska hårt nu tandvårdsfrågan. Och de gjorde en opinionsmätning. Jag uppfattar att det finns en väldigt, det är en ganska billig reform, 7-10 miljarder. Så skulle man lägga in tandvårdsförsäkringen i sjukförsäkringen under samma högkostnadsskydd. Och så skulle då alla, men framförallt de som har lite pengar, om man säger så, få mycket billigare tandvård. Man skulle få rätten då att man bryter benet så får man, betalar man liksom 1500 spänn och så har man fri sjukvård. Och sen så har man samma då, samma summa blir för tandvården. Det här är väl någonting som jag gissar att LO tycker om.
Absolut, ja, det är också en sån här fråga. Man träffar ju väldigt många, framförallt människor i min egen ålder som har föräldrar som väljer att inte fylla på i mun med tänder.
Utan
eller
dra ut bara.
Ja, alltså dra ut bara. Det är hål och gluggar.
Det är som 1800-talet.
Ja, det är bedrövligt.
Emil Lönneberga liksom.
Men jag vill betona att när vi går nu till partikongressen här med det försöka fylla på det politiska innehållet, så pratar vi om arbetslivskriminalitet. Vi pratar full sysselsättning. Vi pratar just det här med sjukförsäkring, pension. Och sen har du karensavdrag. Alltså vi har ju prioriterat ner det här nu för att här ska det inte gå att förhandla speciellt mycket, utan vi har förslag, idéer på hur vi vill att det här ska se ut. Sen är det ju sann demokratisk anda ändå.
Ja, nej, men
så ska det ju vara. Men vi har liksom snävat in det här på ett antal om, och där är ju tanden också en del då.
Nej, men för att jag tycker så att utifrån mitt perspektiv då, som liksom så här, mycket av det som vi till exempel på Katalys eller ekonomerna så här, så vi föreslår så här, en helt annan investeringspolitik, liksom det är hundratals till tusentals miljarder. Liksom det, man kan förstå i någon mening att det här är ändå en stora frågor. Den här frågan, alltså om man skulle göra det som de här förbunden och som LO då stödjer, liksom en ny tandvårdsförsäkring som ger då folk rätten till att ha råd med tandvård, då skulle det kosta ganska lite. Det är på ett sätt en ganska perfekt reform. Den passar ganska bra som en liten pusselbit i det här, eftersom S förmodligen då alltid lite för försiktiga tycker jag, men det här är liksom inte det här kostar inte multum, man kan justera någonting i skatten för de allra rikaste, så att då har de LO kommer det, som det här är en av de sakerna ni driver helt enkelt.
Något vi inte har sagt här, det är väl alla de du var inne på, det här med alla vinster bankerna sprang väl hela,
ja,
det var väl
200
miljarder, och vi pratar här karensavdraget 7, ja, 8 miljarder, vi pratar tänder lika, alltså det handlar ju bara om vem är det som ska få kosta. Och jag menar springa utifrån det här glappet som du säger, ja, eller du säger, vår rapport säger industriarbetarlön sticker iväg. Jag menar, ska vi gå och med gluggar i mun och liksom inte få råd att laga tänderna och inte ha mat på bord? Alltså det här landet har varit ett av världens bästa länder när det kommer till att skapa en jämlikhet. Och där är vi inte idag. Så att, ja, jag ska inte gå tillbaka till det vi började prata om.
Men jag tyckte var intressant med den frågan, liksom den jag kom in på nu, det är att ungdomar verkar gilla det. Och samma sak är det med den här arbetstidsfrågan.
Mm.
Som ju LO tog beslut om. LO har ju haft jättemånga beslut om att driva frågan om kortare arbetstid. Men nu tog ni beslut om att driva detta. Hur viktig är den här frågan för LO? För jag tror att när jag träffar folk ute så är det som att många frågor är liksom tekniska. Men frågan om tiden, alltså gå hem en timme tidigare per dag om några år, det fattar folk. De känner i kroppen. De som har ont i kroppen tycker det vore skönt. De som har småbarn skulle vilja gå hem lite tidigare. Vilket är också medelklass. Alltså egentligen handlar det om att det här har ju tjänstemän redan. Alltså folk som jobbar på kontor och har sådana jobb, fria jobb, de drar ju hem vid 3:30 och hämtar på förskolan. Så kanske man jobbar en timme på kvällen, eventuellt. Alltså, men dina medlemmar står där vid löpande band i vården, på fabriken, i verkstäderna, kör buss. Man kan ju inte gå hem tidigare för att man vill när man kör buss eller tunnelbana till exempel. Eller kör tåg och är i Örebro, fast man bor i Skövde. Alltså, så här, hur viktig är tiden för dig som arbetstidsfrågan?
Jag trodde aldrig du skulle ställa den frågan, för det var ju någonting som verkligen basunerades ut på kongressen som en också viktigaste frågan, ska jag väl säga. Den ligger ju att ta som hand om nu, och det handlar om människors stress, få ihop livspusslet och så vidare. Det är massa saker i det naturligtvis. Det vi gör just nu, faktiskt på måndag så flyger jag ner till Danmark och ska titta på hur de gjorde när de gick ner till sina 37 timmar, 37,5.
Med lunch.
Ja, den är också, absolut. Jag menar, jag ska komma ihåg på 70-talet, då var vi i föregångslandet när vi gick från 48 timmar ner till 40. Då tittar de andra länderna på oss och liksom, oj, vad gör man i Sverige? Nu är vi, jag vet inte ens om vi är 7-8 på bollen eller någonting. Och fortfarande så är det omöjligt att få till det här. Men det vi gör nu, det är att vi faktiskt ska riktigt djuploda i hur ser det ut i förbunderna. Alltså, hur har man löst det? En del ska man ju veta har löst ut en del, är redan på väg. En del har inte gjort någonting.
Nej, de kan inte.
Nej, absolut. Och det här är tillbaka till den här solidariteten att hålla ihop. Och den här utredningen ska göra att vi helt enkelt står med stadigt på jorden och talar om vad vi vill se och ha. Och den 15 maj så ska det ligga förhoppningsvis ett förslag. Men kanske några förslag som LO-styrelsen då ska behöva titta på och ta ställning kring. Och där tror jag kanske blir ett av mina tuffare jobb som LO-ordförande faktiskt, att få alla att hänga på här. För några behöver sitta på händerna, några kommer att jubla och några kommer tycka, vad är det här bra verkligen? Men det är ju det vi har lovat kongressen att försöka titta på. Så att vi gör avtalsvägen. Jag tror att det är långsiktigt stabilt, är väldigt bra. Lagstiftning, vi stänger ju inte några dörrar eller vägar naturligtvis, de kan behöva haka på, men istället för att få det hattandet mellan olika regeringar och sådär med just att spela med den här arbetstiden, så tror jag att får vi till det avtalsvägen så är det riktigt riktigt bra.
Men får man fråga då, ställa en krisfråga, för jag tycker personligen att det här är en sån här enormt viktig fråga, för den har en energi kring sig därför att människor känner att det här skulle göra mitt liv bättre, ge mig frihet oavsett om jag vill mecka med min motorcykel eller hämta ungarna eller liksom vara föreningsaktiv eller sova lite mer. Det ger makt liksom. Tiden är makt. Kommer man, alltså så här, jag skiter egentligen i hur, jag vet, i fackföreningsrörelsen så vill man förhandla om allting. Och jag fattar det, för då har man makten själv och kan äga den. Och det är massa olika branscher, så att det ser liksom olika ut i kemisk industri och på ett vårdboende och på restaurang. Alltså jag fattar att det här kommer inte se likadant ut för alla. Så det är inte det. Men så här, måste man inte ha ett politiskt tryck för att det här ska hända? Alltså jag tänker så här, skulle man gå till val på 35-timmarsvecka fullt genomförd in i nästa, alltså inte så utreda i 10 år och sen kanske införa någon minut, alltså är det inte, alltså, är inte risken med avtalsvägen att man inte får trycket och att det inte blir något, är inte det, att det blir en minut eller en halv dag om 2 år, inte risken att det blir för lite, att det blir, det är liksom den enda kritiken som jag har då, eller frågan. Det att, blir det för lite och blir det någonting alls då?
Nej, men alltså, jag är ju helt övertygad om att frågan är ju här för att stanna. Alltså, den ligger ju på bordet nu. Och det är väl väldigt bra att väldigt många pratar om det. Sen att vi har lite olika syn på hur den ska lösas och så vidare. Så näringslivet säger nej, 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 nej hela vägen. Medan delar av deras organisation säger att de har fått ut både hälsa, välbefinnande och tycker att det här kan vara en bra väg.
Ja, Svenskt Näringsliv jobbar ju själv kortare arbetstid.
Ja, ja,
det verkar ju funka där.
34-35 timmar. Jag låter det vara osagt, men ja. De har rätt bra dagar tror jag att få ihop sina livspussel. Mm. Ja, och det är klart att det
och de är inte de tyngsta jobben. Trots allt så tror jag det finns de äldre jobbare som har tyngre jobb än att vara ekonomichef på Svenskt Näringsliv.
Ja, men du, utifrån din fråga så... Ja. Näringslivet vill ju inte se en politisk lösning på det här. De vill ju gärna se att vi gör det avtalsvägen. Så att det är klart att det förpliktar också. Antingen är de ju med här och kör med oss nu. Och när vi landar i vad vi nu kommer fram till. Ja, då måste ju de finnas där. Och så tar vi det här vidare. Och det är ju en bit. Och där är en bit kvar.
Men då skulle du egentligen behöva, för att lösa det avtalsvägen. Då skulle egentligen sossarna behöva ha ett tryck i frågan. Alltså sossarna skulle egentligen behöva driva det här tillsammans med de rödgröna partierna som ju redan är för. Så, och säga i princip att nästa regering, alltså nu bara hittar jag på i luften här, alltså nästa regering, en rödgrön regering som jag tror vi båda hoppas på, den skulle då säga att nu har ni, precis som man gjorde med januariavtalet, nu har ni så här många månader på. Vi tillsätter Johan Lindholm blir utredare här. Han har katalys för att utreda frågan tillsammans med kommunal, liksom Hampus Andersson är på kommunal. Det är den statliga utredningen. Den tickar på fram till midsommar. Och då ska ni ha satt i förhandlingar. Och har ni inte gjort det, då blir det lagstiftning. Så där är fullt genomförd 32. Alltså jag tänker vara politiker i sossarna. Och så kör man så här, gå till val nu på 35 timmars vecka. Och så har man genomfört den till 4/5-delar. När man går in i nästa valrörelse 2030. Och då är valet att vill ni ha kvar den här och fullt genomföra den nästa år, då ska ni rösta på oss. Vill ni avveckla det här, gå tillbaka till 40 timmars vecka, då ska ni rösta på Borgen och SD. Och jag tror aldrig någon, ingen regering kommer att dra tillbaka det här. Om man genomför det. Alltså, men vill du ha det politiska trycket? Alltså, för att, det är klart att om LO ensamma ska dra det, och ska dra sossarna också. Sossarna borde kliva in här och ta sin del av matchen.
Man ska veta väldigt många motioner, det som ligger till kongressen nu är ju huvudsak handlar om karensen och arbetstiden. Det är samma förbundsmedlemmar, det är samma människor som har tryckt på LO-kongressen att vi ska driva avtalsvägen. Vi sitter i ett momentum här nu. Vi gäller ju att hitta den bästa vägen fram så att Sveriges arbetare får gå ner i arbetstid och få ihop livspusslet.
En annan fråga då. Vi liksom, S-kongresspodden här, avsnitt 32. Alltså den ekonomiska politiken, LO, SSU, S-studenter, väldigt många lokala arbetarkommuner och partidistrikt också. Verkar tycka att Sverige måste ha en mer expansiv investeringspolitik. Vi måste investera oss ur krisen. Ni kom med en rapport här i höstas också om att liksom ett Sverige för alla på något sätt, liksom att vi måste investera oss starkare. Alltså, jag tänker liksom också kopplat till valet. Är inte liksom den här expansiva politiken, inte det en förutsättning? Alltså att arbetarrörelsen har en politik där vi har råd med liksom investeringar, järnvägar, bostäder, välfärd. Är inte det förutsättning också att kunna vinna valet, att ha det där positiva budskapet till dina medlemmar?
Ja, men det är väl det som är, det tror jag kommer bli en stora debatten på kongressen. Alltså vad är det egentligen det här balansmålet innehåller? Jag menar de här behoven som Sverige har är enorma. Det är ju egentligen på alla områden. Och det är klart att kunde man låsa in sig och komma ut med det här utifrån det överskottsmål till ett balansmål, ja, kanske man måste låsa in sig igen för att Sverige är i ett behov av väldigt mycket investeringar. Och vi pratar vägar, vi pratar tåg. Förut pratade tåg som ska gå i tid. Folk förväntar sig inte ens att tågen ska gå i tid idag. Det har ju gått alldeles för långt. Vi har järnvägar, infrastruktur, unga människor som inte kan flytta hemifrån, bostäder, avsaknad av bostadspolitik. Samtidigt som vi har 8,5% arbetslöshet. Vad är det ju öppet mål? Som politiker, då önskar jag vara 20-30 år yngre så skulle man kunna gå bärsärk här. Det finns ju hur mycket som helst att göra. Men ingen gör någonting. Det är ju helt tyst från den här regeringen nu när det kommer till att hjälpa de här människorna in i arbete till exempel. Bara för att ta den enkla frågan här kanske.
Nej men du har helt rätt. Alltså, arbetslösheten är otroligt hög. Den är liksom skandalöst hög. Den hade liksom... En tredjedel av den här arbetslösheten vi har nu hade ju räckt till liksom närmast revolutionär stämning för 40 år sedan. Och då hade regeringar avgått och varit nyvald och sådär.
Mm.
Alltså jag tänker så här,
jag var med på Sveriges torg 92.
Mm. Det var jag också.
Jag var 2,5-2,7% arbetslöshet. Folk var helt galna.
Mm. Nu är den 8,5.
Helt tyst.
Mm.
Helt tyst.
Alltså vi pratar här, försöker lansera ett begrepp, alltså högtrycksekonomi snackar vi om på Katalys. Alltså min farsa brukar berätta att när han kom hit på 60-talet, då kunde man liksom så här, man kunde i princip liksom bli av med ett jobb ena dagen och man fick ett nytt samma eftermiddag. Och, alltså, det fanns ett, alltså, arbetarklassen får makt och valmöjligheter i arbetslivet och i hela livet och stigande löner om det är tryck i ekonomin. Om det finns jobb, då får arbetarklassen och fackföreningarna makt. Och om det är arbetslöshet, då får arbetsgivarna makt. Och då får liksom, då sjunker löneandelen. Alltså, vad tänker du kring det här? Borde inte det här högtrycksekonomi på något sätt att man vill inte hoppa i en hoppborg som har hälften så mycket luft som den borde ha? Där vill man ju inte ens att barnen ska inte hoppa där. Det är som samhället som du beskriver här med järnvägar och så vidare, allting brister. Det beror ju inte på att det måste vara så, utan för att man har valt en ekonomisk modell där man liksom skär ner hela tiden i välfärden och inte gör nödvändiga investeringar. Om vi äger ett hus, om det här huset där vi står som facket äger, förbunden äger här, om de inte lagar taket för att spara lite pengar, de kan spara lite pengar och inte laga hål till taket. Ja, men efter ett tag får man riva huset. Men det här tycker jag, liksom, jag tycker att i socialdemokratin, i arbetarrörelsen, så den här idén eller den här känslan av att det är investeringar som behövs, det är det som saknas. Det tycker jag väldigt, väldigt många håller med om. Det är inte längre någon sån yttersta, det är inte LO-ekonomer och katalys som pratar om det längre. Utan det är nästan alla håller med om det, även någonting i borgerligheten. Det är dags för någon skifte nu, va? Eller?
Ja, men det går ju inte att dumspara sig in i framtiden. Vi behöver ju ta jättekliv. Och jag menar, mer uppenbart än vad det är idag, vad som behöver göras, det är ju det vi pratar om. Vi lever i en dyster tid. Någon måste ju lyfta blicken för fan och tro på framtiden. Och det är väl därför vi sätter våra politiker i riksdagen här och tar bra beslut. Men vi måste ju helt enkelt prata ekonomisk politik. Vi måste ju ta upp den frågan hela tiden och återkomma till den. Men det är ju precis tyst.
Nej, inte den här podden. Här pratar vi om det hela tiden. Nej, ja. Men jag håller med. Jag skojar bara. Ja. Det här är ju forumet där vi gör det. Och det finns andra också. Men liksom, jag tänker är det inte ett problem att Socialdemokratiska partiet landade ut där Svantesson landade ut i det här balansmålet? Jag tror att det är otillräckligt. Alltså, min vision är inte att vi ska låna pengar. Utan visionen är det du pratar om. Arbete åt alla, infrastruktur som funkar, bostäder till människor som de har råd med. Alltså att samhället ska funka bättre och det funkar dåligt nu. Då är det problem om man har en för liten, inte kan spendera på det som behöver göras. Klimatomställningen,
ja, det finns väl ingen som inte berättar om vad som behöver göras idag. Det kommer från alla håll. Alla ser ju det här. Det är så uppenbart. Så det är klart. Men sen finns det ju det här finanspolitiska ramverket då naturligtvis. Som, det är klart att det finns ju kunniga ekonomer. Sätt er ner och börja titta på det här. Vi vet, jag ser det varje dag runt om på landets arbetsplatser, möter medlemmar som ger uttryck för det här och vi ser det. Ja, du ser det lika bra som jag Daniel, att det behövs göras insatser här, men ingenting görs.
Men ekonomerna är
tillväxt pratar man om.
Nej, men alltså det sjuka här är att det fanns ju en tid när ekonomerna var höger, men idag säger ekonomerna samma som LO-ekonomen och katalys. Och du och liksom stora delar av arbetslösheten.
Det här har ju utvecklats över år. Det, ja. Det spelar ju ingen roll vilken politisk färg vi har haft på regeringen eller de som har styrt. Det här har ju liksom sakta
gått. De är överens om så att säga, ramen för ekonomin. Men den ramen är ju för snäv. Och Det tycker ju även ekonomer som Lars Calmfors och så. Alla tycker ju som LO att det måste mer. Så att problemet är lite grann, det här måste ju också bli en fråga på kongressen och sen framförallt
i regering. Jag vill inte stå här och recensera vad det här balansmålet exakt innehåller, men om det innehåller de här resurserna som krävs för att få ordning på Sverige, och Sverige blir ett skyltfönster igen, att vi kan börja bli stolta och glada, ja det är klart, då får man låsa in sig igen, då får man hitta en annan väg fram. Om det nu, vilket jag förstår, ska vara en bred politisk lösning liksom. Så att jag vill ändå tro gott om människor och politiker. Jag tror att de kan bättre. Och inte minst, Sverige är ett fantastiskt land att bo i. Och vi alla måste hjälpas åt för att det här ska bli som det var en gång. Eller det nya Sverige.
Som drottning Silvia sa, vad hände med det gamla fina Sverige?
Ja, allt kanske inte var 100 då. Men tillit och ändå förutsättningar. Och jag tror vi var ett mer jämlikt land. Inte minst med att länderna utanför Sverige har ju alltid tittat på oss. Jag tror
att de
har vänt bort blicken en hel, väldigt många i alla fall.
Vi ska tratta ner här. Du ska snart få åka ut och träffa medlemmar.
Ja,
andra medlemmar. Jag är faktiskt också med i facket i Handels. Vi har kollektivavtal. Elisabeth Svantesson, hon har ju makten nu som finansminister i Sverige att fixa det här som du pratar om. Och man kan väl egentligen säga att hon administrerar ju snart på rekordtid förmodligen världens längsta obehandlade lågkonjunktur med massarbetslöshet. Och det är hon faktiskt snart, det är OS-guld snart till henne. Vad skulle du vilja säga till Elisabeth Svantesson härifrån? Hon lyssnar säkert på den här podden. Vi kan skicka henne en samband till något annat. Vad borde hon göra nu?
Nej, men man kan inte dumspara. Alltså, man måste ju tro på någonting. Man måste ju visa en vilja till förändring. Och, liksom, och jag träffar ju väldigt många, till och med Elisabeth. Och ger
hon är faktiskt väldigt trevlig.
Ja, det är ofta alla man möter är trevliga. Men det är ändå saknas det en hel del lösningar eller grepp liksom. Människor i arbetslöshet, sätt dem i utbildning. Jag menar, vi har en omställning, en grön omställning, vi har en klimatomställning. Alltså, det finns ju hur mycket som helst att satsa, våga satsa på. Så att, ja, upp i sandlådan alla politiker och börja fokusera på att få Sverige att ta de här jättekliven in i framtiden som jag vet att vi kan få till.
Tidningen Arbetsvärlden kom i dagarna här med en årlig granskning då av tankesmedierna och opinionsbildningen. Som vanligt var det ganska kul för Katalys, men det är ganska tråkigt för det vi tror på, nämligen arbetarrörelsens värderingar. Därför att näringslivet är helt dominerande. Jag tror rubriken var att Timbro äter upp facket till frukost och spottar ut liksom kärnan. Bara tankesmedierna, de här liksom, enligt liksom vad som är tankesmedier, så är det 123 anställda på näringslivets sponsrade tankesmedjor. Och då tillkommer alla handelskammare och forskningsinstitut och skit som inte ens räknas med där. Så 123 höger och 19, varav 4,5 tror jag den mätningen, men nu är det 5,5 eller någonting här på Katalys. 19-20 pers då på arbetarrörelsen eller fack. Alltså vi är mer, vänster tankesmedjan är effektivare än högern, men har mindre pengar. Det blir lite grann, jag skrev på Facebook, att det är lite grann som att plötsligt stannar det som en EPA-traktor och det är en jävligt stor ljudkanon här med liksom världens ljudanläggning. Och det är Timbros och Svenskt Näringslivs EPA-traktor. Och de har världens största förstärkare och världens största högtalare. Och så kommer liksom, vi kommer på cykel då från Katalys och Arena-gruppen och sådär. Och vi, är liksom, vi har bara en liten kassettbandspelare som vi har klistrat fast på styret. Nej, men så här, högen hörs ju för att de har bättre grejer. De har mer resurser.
Alltså, men ledarsidan är väl en 80-85%
ja, borgerligt? Ja, ledarsidan ligger vi till här. Så ja, det är en otrolig övervikt. Ja. Egentligen är det konstigt att vi kommer ut så väl som vi gör. Med
ja,
tanke på det här.
Vi är duktiga. Det är väl dit vi vill komma. Fast nej, vi måste bli ännu bättre.
Jag vet att vi är duktiga. Jag vet att Arena-gruppen gör testjobb. Alltså många är duktiga. Jag tänker, men så här, till slut är det så att hur ser LO på liksom opinionsbildningen framåt? Jag vet att ni hade en motion på gång. Finns det tankar, planer liksom?
Mm. Vi har ett kongressbeslut som är väldigt tydligt att vi ska satsa på opinionsbildning. Och det är väldigt frapperande. Det finns väldigt mycket i det beslutet. Och vi sitter faktiskt och tittar på det just nu. Och jag vet att det är höga förväntningar ute i förbunden också. Så att vi kommer komma tillbaks med bra idéer kring hur vi ska lyfta opinionsbildning. Och vi har, tycker jag, börjar rätt bra ändå utifrån att vi har med den nya ledningen och med LO-styrelsen här nu bara jobbat i 8-9 månader tillsammans. Så att vi är på den bollen. Men man måste tro, man måste fokusera på något. Då får man, brukar säga, mer av det framåt. Det tar lite olika lång tid. Men det, ja, det är viktigt. Det är jätteviktigt.
Nej, men jag tänker det, liksom, till slut så får vi liksom, högerns idéer är ju inte starkare. De hörs bara mer. Alltså högern har ju som, men så här, det är så här, till slut är det så att ni kan bedriva ett otroligt fint avtalsarbete och kanske också fackbitsarbete och få Socialdemokraterna liksom att ta bra beslut och så kanske de inför det då om de kan i regeringsställning. Men liksom själva samhällsandan i Sverige, den blir ju onödigt högervriden. Och i senaste valet unga män, LO-jobbare som får nästan fascistiska idéer om sina egna kroppar, om tjejer, om arbetsliv, om politik. Alltså hela skiten håller på att glida oss ur händerna. Och jag säger inte här för att Katalys är det minst viktiga av det här. Det är liksom arbetarklassens politik. Liksom att ni ska, de här killarna som idag sitter på TikTok och är 14 år. De ska ju någon gång börja på ett bygge eller på ett vårdinrättning och gå med i facket. Så att det handlar ju som om egentligen om själarna. Och där tänker jag att där måste ju på något sätt, vår sida måste ju ge den högre match.
Vi måste vara bättre, Daniel. Vi måste bli bättre. Alltså, vi börjar prata om pengavingar och pengahögar. Alltså vi har ju inte alls de resurserna som näringslivet har och som man kastar in men som vi aldrig pratar om. Det är klart att vi måste vara bättre. Men vi måste vara, ja, inte bara bättre, vi ska vara smartare och hitta de rätta vägarna. Och framförallt få arbetarna i det här landet att vakna till och vara med på den resan.
Tack Johan Lindholm för att du kom hit. Nu ska du till Pappers i Hallsta och träffa medlemmar.
Det ska
medlemmar.
Bli riktigt kul.
Tack för att du kom.
Tack.
Välkommen
tack,
åter.
Tack själv.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.